Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Barnpsykologerna.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall, där vi idag ska prata om positivt beteendestöd i förskolan. Långt och krångligt ord, men vi har med oss Eva Thorman och Peter Karlsson som ska hjälpa oss att förstå det här. Välkomna Peter och Eva.
Tack.
Tack.
Kan inte ni börja med då att presentera er? Om du börjar Peter, som ju faktiskt har varit med oss också tidigare i avsnitt 84.
Ja, psykolog som har jobbat under många år med positivt beteendestöd och tillämpad beteendeanalys. Och jag är dessutom förskollärare för länge sedan. Och det var väl ett av skälen till att jag också ville skriva den här boken och jobba, alltså sprida PBS riktat mot förskolan. Mm. Annars så jobbar jag mera mot skola och andra typer av verksamheter. Men jag har lång erfarenhet av att ha jobbat med barn med svåra beteendeproblem.
Just det. Och du har ju skrivit en bok om det här tidigare.
Ja, jag har skrivit några böcker om positivt beteendestöd och tillämpad beteendeanalys sen tidigare.
Just det. Du, om man vill hitta dig, vad är det din hemsida heter?
Besiva.se. Det är en sammandragning av titeln på min första bok, Beteendestöd i vardagen, Besiva.
Ja, just det. Mm, bra, det är en bra minnesregel för annars är det... Mm. Och Eva, vem är du?
Ja, men jag är också psykolog och jobbar 100% mot förskolan i Nacka kommun utanför Stockholm. Och har jobbat förskola 100% ett bra tag nu, men tidigare erfarenhet också från BUP, både öppenvård och specialistvård. Men med fokus efter det på positivt beteendestöd i olika former. För familjer och barn med olika fokus.
Just det. Välkommen, du är ny i podden.
Ja, jättekul att vara här.
Men Peter, kan inte du börja med att bara berätta vad positivt beteendestöd är?
Alltså det... Jag tänker att det är ett förhållningssätt som... Dels baseras på, alltså det som är viktigt, alltså att det baseras på forskning och att vi har väldigt mycket forskning som gör att vi vet väldigt mycket om människors lärande och utveckling och hur vi kan förstå människors beteende. Och att använda det sättet för att sen praktiskt hjälpa människor med olika behov av insatser. Och det kan vara på individnivå, det kan vara personer med olika typer av funktionsnedsättningar och beteendeproblematik, men man kan också använda det mer på gruppnivå eller organisationsnivå i förebyggande syfte. Så att när vi pratar om positivt beteendestöd så behöver vi ibland skilja mellan PBS på individnivå, som då ofta handlar om att man har liksom en specifik målsättning, ofta kring beteendeproblem av olika slag. Eller när man vill jobba mot en hel grupp eller kanske en hel klass eller en hel skola eller förskola för att skapa en god omsorgs- och lärmiljö utifrån samma principer.
Så det här som vi kommer att prata om idag, det är just då när man jobbar med en hel grupp eller klass på förskolan?
Jag tänker att vi kommer beröra bägge delarna för att de hänger ihop. Och jag tänker också att alla som jobbar i förskolan har erfarenhet och det är en utmaning för personalen i förskolan att jobba både på grupp och individnivå samtidigt. Alltså i varje barngrupp så finns det barn som har olika typer av utmaningar. Och hur får man ihop det här mer breda pedagogiska uppdraget med att möta individuella barns behov? Hur kan vi jobba på gruppnivå för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn så att vi får utrymme att jobba individinriktat med de barnen som behöver de här mer riktade insatserna?
Men du, när du säger det så där, då tänker jag att det här borde man ha som någon slags grundläggande arbetsförhållningssätt i alla grupper alltid. Eller är det överdrivet?
Nej, det är det väl inte. Just i förskolan så finns det inte supermycket forskning på PBS gruppövergripande. I skolan så har man däremot jobbat mycket längre med det och där har man ju sett att om man jobbar med PBS-förhållningssättet för hela skolan eller för en hel klass, det gynnar alla barn. Men det gynnar de barn som har störst behov och svårigheter mest. Plus att man har sett att när man behöver jobba med riktade insatser, individskräddarsydda insatser, om det då finns ett ramverk från början som bygger på samma tänk som riktar sig till alla, så får man bättre effekter på de individuella insatserna. Mm. Så att man kan jobba bara på individnivå, men om man jobbar på grupp och individnivå parallellt så får man bäst effekter.
Nu sa du att det gynnar alla. Finns det någon som missgynnas?
Nej, absolut inte. Utan de barn som har väldigt goda förutsättningar, som har väldigt få egna utmaningar, de kanske inte är de som drar mest nytta, men de får ju inte illa av det. Utan det bygger väldigt mycket på principer som handlar om att skapa tydlighet och förutsägbarhet, säkerställa att de barn vi jobbar med har färdigheter att klara de förväntningar som vi har i olika sammanhang. Att vi jobbar med mycket positiv feedback, att vi jobbar med relationsskapande strategier. Det finns ju inget barn som missgynnas av det. Utan det man har sett är att de barn som har utmaningar gynnas ännu mer än liksom majoriteten.
Och om man tänker på det du sa, Liv, gällande, men både, gynnas inte alla grupper av det här? Jag vill ändå bara kommentera det, att det här är ju principer, kärnprinciperna i PBS gäller ju såväl vuxna som barn.
Mm.
Så lite det du är ute efter där handlar ju om att även, sen kanske man inte kallar det PBS, det finns andra sätt att jobba utifrån inlärningspsykologi. Men att det ändå är samma principer som gäller för oss vuxna.
Mm.
Och det tänker jag, om vi kopplar, det kommer vi till lite sen, det här med hur vi jobbar i förskolan. Men där kan vi också prata om det så, att samma principer som vi jobbar med för barnen kan vuxna i verksamheterna också behöva.
Mm. Men för de vuxna då som ska tillämpa metoden i skolan, är det svårt? Är det jobbigt?
Jag upplever ju i förskolan, om man tänker, och Peter du får svara mer för skolan, men att det är inte så jobbigt utifrån att förskolepedagoger, de kan ju väldigt mycket om lärande. Så det krokar ju i väldigt fint det man redan gör och strategier också som man redan har provat. Och det tillför är just analys och liksom mer faktiskt inlärningspsykologisk kunskap som gör att man ser ännu tydligare när man ska göra vad av det man faktiskt redan kan och redan gör. Så det är som ett tillägg till redan befintlig kunskap för pedagoger som matchar väldigt, väldigt väl.
Håller du med, Peter? Skulle du säga tillsammans för skol?
Ja, jag tänker att det finns ju jättemycket duktigt folk ute på både skolan och förskolan som gör väldigt mycket av de sakerna som vi tycker ingår i positiv beteendestöd. Jag tänker att det vi många gånger bidrar med att skapa en struktur eller en systematik så att man få lite hjälp med när ska man göra olika saker, i vilken ordning, vad syftar olika typer av åtgärder till. Så att vi försöker ofta bygga på det som de styrkor som finns i personalgruppen och det man redan gör. Och sen kanske vi kommer med lite extra fokus på vissa saker. Till exempel så fokuserar vi kanske särskilt mycket på att säkerställa att barn har de färdigheter som de behöver för att klara de förväntningar som finns i ett visst sammanhang. Alltså i förskolan så finns det en massa förväntningar på vad barnen behöver klara, men de är inte självklart tydligt uttalade alltid. Så att hjälpa personalen att komma överens om och tydliggöra att ja, men de här förväntningarna har vi i samlingen eller vid matsituationen. Men också fundera på, är vi säkra på att barnen har färdigheten att klara av det? Om inte, hur ger vi dem möjlighet att träna på det?
Mm. Så hur ser det ut då? Det kanske är till dig då, Eva. Hur ser det ut när du blir inkopplad liksom, till en förskola?
Mm. Ja, men det kan se lite olika ut beroende på om man önskar individnivå eller gruppnivå. Och det kanske allra vanligaste är individnivå till en början. Och sen är det inte så vanligt att vi omvandlar det till en gruppnivå. Insats utifrån hur det ser ut. Men det kan se ut så att man har funderingar kring ett eller flera barn som har problemskapande beteenden, alltså har tydliga beteenden som gör att man hindras i sin utveckling eller i sin delaktighet i förskolans vardag. Och det som jag gör då, det är att jag träffar pedagoger och tänker tillsammans med dem. Och det som PBS verkligen tillför där, det är ju själva analysen av de problemskapande beteendena. För när vi jobbar med PBS så jobbar vi ju aldrig bara för att minska problembeteenden, utan vi jobbar alltid för det som Peter nämner, att öka färdigheter och öka beteenden som gör att man ökar delaktighet och lärande i det gruppsammanhang som förskolan ju är. Så det är liksom alltid fokus. Men det vi använder själva problemskapande beteendet till, det är att förstå barnets behov.
Mm.
Så då tittar vi tillsammans på i vilka situationer uppstår de här problemskapande beteendena. Och vad fyller de för funktion för barnet? Det vill säga, vad får barnet ut av dem? För barnen får nästan alltid ut någonting. Det vill säga, de problemskapande beteendena är nästan alltid kommunikativa.
Mm.
Man behöver någonting och man kanske inte alltid har färdigheter att uttrycka det på ett mer liksom hjälpsamt sätt. Så då blir det att man gör andra saker. Och det vi kan se då är att när vi tillsammans tittar på det, jag och pedagogerna, då kan vi ha en chans att ge lite mindre godtyckliga både förebyggande insatser som anpassningar i vardagen, men också att man ser vad behöver barnet öva på. Så om vi tar till exempel ett barn som beter sig utagerande i lek med andra barn, då tittar vi ju på i vilka situationer är det. Då kan det ju vara väldigt tydligt att det finns saker som triggar, att det är väldigt många barn runt omkring. Då kan vi alltid titta på hur kan vi få ett mindre sammanhang. Men det vi verkligen tittar på, det är vad händer efter problembeteendet. Vad får barnet för stöd? Och ofta får ju barnet extra stöd av vuxna efter man har betett sig eller slagit sin kamrat eller tagit spaden från någon, och tar väldigt förenklade exempel. Mm. Men vuxen kommer och hjälper, och man kanske får hjälp i samspelet, eller man kanske får en stund med bara vuxen och de här sakerna man faktiskt behöver. Och som vi jobbar på att pedagogerna ska kunna se och göra en plan för, som Peter var inne på. Vi jobbar väldigt strukturerat. Så då gör vi en plan för hur kan barnet få sina behov tillgodosedda innan man behöver bete sig för att få det. För vi vill ju inte liksom signalera eller skapa problembeteende. Så ofta ser ju pedagogerna det här när vi är in och tittar tillsammans. Och då kan vi göra en plan för ja, men vilka förebyggande anpassningar ska vi göra. Hur kan vi hantera det i själva problemsituationen? Men framför allt, vilka långsiktiga åtgärder behöver vi ha? Och de handlar om lärande. Har vi ett barn som har svårt att be om att få vara med i lek eller att be om att få låna en spade, nu blir det väldigt förenklat, men då behöver vi ha en strukturerad plan för hur vi lär ut det. Vänta är ju en annan sån kärnfärdighet i förskolan och i livet i stort. Så att kunna vänta på sin tur. Att istället för att bara anpassa genom att i hallen så kommer vuxen att gå ut med det barnet först. Det funkar ju, men vi vill inte anpassa bort lärandesituationen.
Mm.
Så då behöver man tillföra en plan. Men hur övar vi i små steg det här barnet på att vänta? Så att barnet faktiskt sen kanske också kan sitta med i samling. Det handlar ju om en mängd situationer i förskolan som man riskerar att inte kunna vara med i. Alltså delaktigheten minskar ju om man inte har både följsamhet, självregleringsfärdigheter och lek- och samspelsfärdigheter. Så det är ofta det vi hjälper till med. Att hjälpa pedagogerna som ju ser det här, men att göra en plan för hur kan man öva. Och där är ju PBS väldigt liksom inriktat på utveckling, lärande och livskvalitet. Och det är också därför vi har skrivit den här boken, Positivt beteendestöd i förskolan, för lärande, lek och livskvalitet. För att vi ser att den här kunskapen, pedagogen har jättemycket kunskap, men just kunskapen om kärnprinciperna och hur man kan liksom öka lärandet utifrån de individuella behov barnen har också.
Och det här som ni kallar kärnprinciperna, vilka är de?
Ja, men kärnprinciperna, Peter var inne på dem alldeles nyss. Det handlar jättemycket om, och särskilt i förskolan, om relationerna. Relationsarbetet, att ha trygga, tillitsfulla relationer. Utan det blir det inget lärande. Så det är verkligen, verkligen grunden och kärnan i förskolan. Det handlar ju om att barnet behöver veta vad som förväntas. Precis som vi vuxna behöver göra. Och vad tydliggöra då förväntningar så att alla vuxna, och det är det som är, för nu pratade jag mycket om individnivån, det vi vill göra i förskolan liksom i andra verksamheter, det är att öka själva gruppnivåarbetet. För ju mer man har jobbat på gruppnivå, desto lättare är det att kroka i för de barn som behöver mer i det redan befintliga arbetet.
Ja, det var det du var inne på, Peter, också.
Ja.
Men är det så då att en förskola hör av sig och säger att nu har vi ett barn här som har beteenden som vi tycker är problematiska, hjälp oss?
Ja, ofta ser det verkligen ut så. Men jag jobbar ju också väldigt nära verksamheterna och där har det ökat hur många som också hör av sig för insatser på gruppnivå.
Mm.
Så det är också om man börjar lära sig om PBS och får kunskap om PBS, då kommer man också efterfråga gruppnivå och lite mera långsiktiga insatser som kan rulla över tid. Så sådana insatser har jag också. Med hel förskola till exempel som rullar över ett år. Eller med arbetslag där vi jobbar bara med gruppnivån. Och det är ju samma kärnprinciper. Och jag ska bara gå igenom kärnprinciperna lite kort. För att nu, du sa dem Peter, men just det här med tydliggöra förväntningar. Vi tittar ju också på det här med vad behöver vi öka för färdigheter? Hur förstärker vi de färdigheterna? Hur ger vi positiv feedback för dem? Och vi ser också till att inte andra beteenden som är mindre gynnsamma blir förstärkta. För ofta är det så det ser ut när man kommer ut. Att man har råkat förstärka problembeteenden. Fast man inte menar det såklart. Så på gruppnivå kan man göra jättemycket och det tycker ju många är väldigt roligt att jobba med. Och det ger ju ett lugn i gruppen. Det ger ju luft i systemet för att kunna jobba med delaktighet och lärandet verkligen. Så det ger utrymme för mer lärande situationer och relationella situationer i förskolan att jobba på gruppnivå.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men det som ni beskriver nu, för mig som har liksom, jobbar individualterapeutiskt och har jobbat ett tag, så är det ju, jag känner ju igen orden utifrån beteendeanalysen eller tillämpad beteendeanalys. Och det, jag tänker att det finns många som liksom, det finns ju många saker, det finns olika namn för lite liknande saker. Jag tänker också på Kometprogrammet, har ju också många likheter med det här. För er som lyssnar, att liksom känna igen att de här principerna går igen i ganska många olika sammanhang. När började man kalla det för PBS? Vad kommer det? Är det en amerikansk titel eller en svensk?
Alltså det är en amerikanskt begrepp som kom, alltså det är 20-25 år sedan, så det är inte liksom jättegammalt, utan det bygger på, som du sa, tillämpad beteendeanalys. Mm. Så väldigt, väldigt mycket av liksom, alltså teorin som är liksom inlärd i psykologi och tillämpad beteendeanalys, mycket av metoden och forskningen är ju också tillämpad beteendeanalys. Det fanns en reaktion inom beteendeanalysen på att man under perioder använde sig av aversiva metoder, alltså bestraffningsmetoder eller begränsande metoder, och att man inte heller jobbade särskilt mycket med förebyggande åtgärder och inlärning. Så att en grupp beteendeanalytiker riktade in sig på att liksom minska de aversiva teknikerna och också ha ett tydligare livskvalitetsmål. Det är också därför vi har använt och velat ha ordet livskvalitet i boktiteln, för att det är verkligen en kärna när man jobbar med positiv beteendestöd, att varför ska vi vara inne och peta i människors beteende? Jo, för att vi tänker oss att det på kort och lång sikt leder till ökad livskvalitet. Så att några principer i PBS är ju att det både ska vara, alltså man är väldigt noga med det forskningsbaserade, så det ska vara evidensbaserat både på teorinivå och metodnivå. Men det får inte gå ut över liksom de etiska och moraliska principerna. Så att man brukar säga att det är två ben som är liksom lika viktiga. Att det etiska och det evidensbenet. Att de insatser vi jobbar med ska stå på de två benen.
Mm. Men Eva, om vi går tillbaka till det som du var inne på då, att när du väl har kommit in på en förskola så hänger du kvar.
Ja, lite olika länge. Det är ju arbetslag jag träffar oftast, i vissa fall en hel förskola. Så det handlar ju om någon slags balans mellan utbildning och kompetenshöjning och handledning. Mm. Att det hela tiden är den här växelverkan. Och det är ju, jag tänker pedagoger och förskolepersonal är ju experter på lärande, verkligen. Men det man inte alltid har fått med sig, det är det inlärningsteoretiska, inlärningspsykologin. Och det ser de flesta som jag träffar som väldigt, väldigt hjälpsamt. Mm. Utifrån att vi tittar på så konkreta saker som blir hjälpsamma. Och där, vi var inne lite på det på individnivån där, att själva analysen, lär man sig det så har man ju också med sig det. Så ingången kan vara ett specifikt barn. Men där märker man ju, och det brukar pedagogerna ofta säga, men gud, det här, det är ju så användbart på de här också och på hela gruppen. Mm. Att det blir ett sätt att arbeta. Och det som man också beskriver är just att, men det är så strukturerat. Det blir tydligt och strukturerat och det är ju väldigt hjälpsamt i förskolans vardag, för att de är på väldigt många nivåer samtidigt och är väldigt bra på att vara det. Men det här blir ett sätt att ha med sig och se i vardagen. Både på de ärenden eller uppdrag som jag är inne i. Men sen att det blir en kunskap som stannar i verksamheten också.
Hur uppfattar du, säger då att det tas emot väldigt positivt, men finns det någon tröskel, tycker personal att det är knepigt att lära sig, eller brukar det komma lätt till liksom?
Nej, jag tycker att det är, men de använder sig och tar till sig det. Sen så kan det ju ha att göra med hur mycket tid man hinner ses och sådana saker. Mm. Förutsättningarna. Och det är väl en till sak med positivt beteendestöd generellt. Att man jobbar ju med hela tiden att skapa organisatoriska förutsättningar för att kunna göra de insatser både med konkreta barn, att kunna ge den tid, men också för att kunna få tid till handledning och tänk. Mm. För det är lite så man lär sig positivt beteendestöd också, genom att göra. Mm. Hela tiden den här växelverkan mellan teori och kanske läsa eller få en föreläsning, och att faktiskt prova och göra både analyser och åtgärder. Mm. Så det upplever jag, de jag hinner träffa, de jobbar ju väldigt mycket så här själva sen, och har med sig det i nya ärenden, man ska säga.
Mm. Nej, men jag tänker också att som Eva pratade om, den här kartläggningen som man ofta gör, framförallt när vi jobbar kring enskilda barn, den blir ofta en del i utbildningen. Genom att vi ställer frågor kring, ja, men vad exakt är det barnet gör? Vad är det för beteenden ni ser som blir problematiska? Ja, men då tvingas personalen att träna sig på att beskriva barnets svårigheter i konkreta beteenden. Och vi frågar, men vad, i vilka situationer, vad händer innan? Ja, men då får vi liksom den förståelsen för att beteenden förekommer inte i ett vakuum, utan de triggas igång av någonting. Det finns faktorer i miljön eller i vårt vuxenvärldens sätt att agera som på olika sätt kan trigga igång. Och vad händer efter? Vad tror ni att barnet får ut av sina beteenden? Då får man in den här, det vi brukar prata om i SPK-kedjan, alltså situation, beteende, konsekvens. Så att jag tänker att man ofta lär den genom att man liksom pratar om de faktiska beteendena kring det barn som är aktuellt.
Mm. Mm. Och där kan det också vara att jag är med och tittar ibland, och då blir det ännu mer konkret. Att vi har en gemensam situation vi alla har sett som vi kan prata utifrån.
Mm.
Och det blir, ja, men det är väldigt tacksamt och effektivt att jobba på det sättet också. Och som Peter var inne på, det har vi varit inne på, men det är verkligen den här analysen som är grejen, skulle jag säga.
Mm.
För då kan man göra insatser som verkligen är, man har en hypotes som är, det blir inte godtyckliga anpassningar eller godtyckliga insatser, utan man har en hypotes och den visar sig väldigt ofta stämma utifrån att man har tittat så noga tillsammans. Vilket gör att de strategier man sätter in blir väldigt hjälpsamma, och det blir tydligt att problembeteendet går ner och det finns utrymme att öka färdigheter. Till skillnad från om man inte gör analysen, där faktiskt man kan ha provat väldigt många strategier, men det är svårt att veta vilka ska man våga hålla i. Och det gör att det kanske inte blir så stora skillnader. Medan när man riktar det och ser på individnivå vad som verkligen behövs, så kan det verkligen ge effekt snabbt. Men jag tänkte också på det här gruppnivån som vi gärna drar tillbaka det till. Där är det ju, jag tänker på den här principen med att tydliggöra förväntade beteenden. Det är någonting som man, som jag övar tillsammans med arbetslagen. Och de kan behöva jobba med det ett tag för att synka sig i verksamheten kring vissa situationer. För det är inte så himla lätt eller så mycket tid alltid till att göra det. Medan, som en samling, vad är det vi förväntar av barnen? Om alla pedagoger vet det, och man har kommit överens om till exempel 5 förväntade beteenden tillsammans. Då är det också det stöd barnen får. Hur skapar vi anpassningar så att barnen lättare kan göra de här beteendena? Det kommer också sitta som en smäck för att de utgår från konkreta beteenden.
Mm.
Till skillnad från om man skapar en miljö på godtycklig bas. Så det blir en väldigt skillnad, upplever de ofta.
Mm.
Och jag ser det också. Så det är någonting som PBS verkligen bidrar med. Man blir vässad på att se konkreta beteenden. Både förväntade beteenden Och även när man jobbar individuellt, vilka beteenden vill vi se mer av? Så när man kommer in kan fokus vara mycket på vilka beteenden vill vi inte ha. Och vi gör alltid om dem tillsammans. Det är vilka beteenden och färdigheter vill vi ha? Och hur ska vi skapa förutsättningar för att barnet ska lyckas med det? För det är verkligen fokus på att lyckas och ge positiv feedback för det barnet gör som funkar och skapar utveckling och lärande.
Om man är en förskolepedagog här eller en förälder som hör det här och tänker att det här skulle jag vilja att de gjorde på min förskola. Hur lär man sig PBS? För jag tänker att liksom, ni kan ju inte åka runt till varenda förskola och lära dem hur man gör. Hur räcker er bok? Finns det kurser?
Det finns inte jättemycket kurser tyvärr. Alltså, vi skulle ju önska att det här, och det var väl en tanke med boken också, att vi skulle ju önska att det fanns på alltså förskollärarutbildning och andra lärarutbildningar. Det gör det vad vi vet ännu inte. De flesta lärare, förskollärare och andra lärare har inte inlärningspsykologi, inlärningsteori med sig i någon större utsträckning. Jag tänker att boken räcker en bit på väg. Vår tanke med boken var ju också att skriva den så att den ska vara alltså lättillgänglig. Och ganska handfast och ge konkreta verktyg. Men det är klart att man behöver ofta handledning. För jag tänker att bäst lär man sig genom att jobba utifrån förhållningssättet under handledning. Och har man haft förmånen att få gå utbildning dessutom så är det en jättebra grund. Men även med utbildning så behöver man ju faktiskt få jobba med det i verksamheten under handledning. För det, och det tänker jag, det all terapeutisk eller behandlande eller pedagogisk verksamhet är ju ett hantverk. Att man kan läsa sig till en viss gräns, men sen måste man liksom ut på fältet och jobba.
Vi ska säga också att Socialstyrelsen har ju precis kommit nu med uppdaterade riktlinjer är det väl för råd och stöd vid ADHD och autism. Och där har man ju verkligen, jag vet inte om man har lyft in det eller om det bara betonat det här med positivt beteendestöd.
Som jag uppfattar så är det nytt att det är en så tydlig rekommendation och att det är en prioriterad rekommendation just när det gäller barn med autism. Och det har inte funnits med så tydligt tidigare. Så det är ju otroligt glädjande att även Socialstyrelsen har sett den forskning nu som finns på det området.
Men då betyder det att rekommendationen gäller inte förskolan då, eftersom det inte fanns så mycket forskning där än?
Fast det gäller ju barn med autism och problemskapande beteenden.
Ja.
Så att det säger ju ingenting om i vilka miljöer. Tänker jag, utan det är liksom ett paket av åtgärder som de barnen behöver och borde ha rätt att få tillgång till. Sen kanske det inte, man inte alltid kan förvänta sig att förskolan och kommunens egen personal sitter med de jättedjupa kunskaperna för just barn med autism, utan det är genom habilitering och så där blir också en samverkan mellan habilitering och kommunens verksamheter. Sen tänker jag att det är viktigt att komma ihåg att bara för att forskningen pekar ut en specifik diagnosgrupp så betyder ju inte det att förhållningssättet bara gäller den gruppen,
precis.
Utan det är ofta för att det är så forskning ser ut, att man forskar på liksom avgränsade populationer. Men barn med autism är ju inte en annan sort än andra barn. Utan det som gäller för barn med autism och utmanande beteenden gäller självklart för andra barn med utmanande beteenden också. Och det som gäller för barn med utmanande beteenden kan vi också använda i förebyggande syfte. Så att jag tänker att man ska inte stirra sig blind på att liksom, det är just för barn med autism som man rekommenderar det, utan det är där liksom, det tydliga forskningsstödet finns.
Just det. Så om vi nu, det här gör ju att vi hoppas att det nu blir en, liksom, en flodvåg av PBS som sprider sig över alla pedagogiska verksamheter.
Ja.
Ni kommer få jobba en del. Men det känns ju som att då er bok måste vara en väldigt bra utgångspunkt för förskolepersonal. Att ändå liksom bekanta sig med det här synsättet och förhållningssättet.
Ja, men det är det. Och vi har också valt, som Peter säger, att vi har gjort den så lättillgänglig som möjligt, men utan att göra avkall på de teoretiska grunderna. Mm. Så det är en väldigt bra grund för PBS. Man får med sig mycket inlärning, psykologi. Och man får med sig både hur man kan jobba på gruppnivå och hur man kan arbeta på individnivå. Och som Peter säger, såklart med handledning kan man behöva, men man ska inte vara rädd för att läsa boken och köra igång, tänker jag. Det är vår ambition att den ska gå att använda verkligen i verksamheterna och på högskolorna för kommande förskolepedagoger. Mm.
Och många av principerna, eller det bästa, det går ju inte att ställa till med skada. Alltså att tydliggöra för barn vad vi förväntar av dem i ett visst sammanhang, det kan liksom inte riktigt gå fel. Att jobba med uppmuntran och positiv feedback när barnen beter sig på ett bra sätt och är schyssta mot kompisarna, det kan inte gå fel. Däremot så tänker jag att vi vill betona att när det gäller barn med liksom allvarlig problematik, med svåra beteendeproblem, då tycker jag också att det är rimligt att man tar hjälp av psykolog eller specialpedagog och, som Eva har beskrivit, gör den här analysen och jobbar mera by the book. För där liksom finns ganska mycket forskningsstöd just för att jobba systematiskt. Men om man vill använda PBS mer framgent och förebyggande, kör igång, tänker jag.
Ja, men jag tänker att det där blir jättebra, för att det här liksom analysmetoden är ju, min upplevelse är att väldigt många, den är ganska intuitiv. Alltså det är ju inga konstigheter, det handlar ju bara om att se saker som de är, liksom på ett ganska plain sätt. Men det kan ibland vara komplicerat just när det är lite mer intrikata beteenden och så. Så att liksom, just det där att söka stöd. Men metoden kan aldrig vara skadlig liksom. Men om man känner att det var inte så enkelt, så är inte det konstigt heller. För ibland är det inte så enkelt. Och då kan man verkligen behöva någon som har tränat lite mer och hjälper en att se. Sen är det lätt att sätta på de glasögonen och se det själv liksom. Bra att ni håller med.
Ja.
Hörrni, stort tack för att ni var med och berättade om det här. Ja,
tack.
Och igen då, vi tipsar om er bok Positivt beteendestöd i förskolan av Eva Thorman och Peter Karlsson. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.